fortsätter den här värmen så gör jag att allting grönskar snabbt nu. Vide och sälj har ju börjat blomma fint och det är otroligt viktiga växter i vår naturen. Det är de enda rikligt blommande växterna som kan, eller det är den första rikligt blommande växten som erbjuder mycket, mycket pollen och nektar för de här flygande insekter, pollinerande insekter både på dagen och på natten. Så att det är bra att spara allt i vide och det här säljarter i naturen.
Ja. Hörde Hans, har du gjort någon, ska vi säga, remarkabel observation här under gångna månaden? Något som du själv har höjt på ögonbrynen över?
Ja, det som var märkligt första maj när vi vandrade till Risafladdans fågeltorn, det var otroligt mycket påfågelögon, alltså en fjärilsart som normalt inte finns i några stora mängder hos oss, men den dagen så uppenbarade sig många påfågelögon i markerna och det var ju faktiskt ovanligt tyckte jag, för samtidigt så vi var en nässelfjäril men kanske 20 påfågelögon så. Mm. Sen har ju lövsångare och gransångare kommit och de sjunger ju trevligt. Idag såg jag de första brushandarna i Töjby, längs Strandvägen, men ingen svartvitt flugsnappare. Jag undrar om någon av lyssnarna har fått svartvitt flugsnappare till sin gård.
Ja, vi tar gärna mot observationer och också spörsmål. 063-200-200, det är telefonnumret. Och e-posten, den är öppen, radiovega.osterbotten@yle.fi. Och ska vi börja den ändan, Hans?
Ja,
vad har vi här nu? Den här som var ute och avverkade snöbrott. Sture Nyman har skickat in fotografier.
Ja, han har skickat in 5 bilder på märkliga fenomen i naturen. Det är alltså från skogen och det som är märkligt är att det här lingonriset är förstört på mer eller mindre runda områden i den här skogen och på ganska stora områden. Var det största var väl 1x3 meter. 1x2, ja. Och lingonriset är nedtryckt och svart. Jag tänkte först att jaha, är det månne något brunstande hjortdjur som har varit där på hösten och skrapat sönder det här, men att risa ju kvar, det brukar bli gropar när de skrapar upp sådana här brunstceller, men det enda som jag kom på, det är snömögel, att de här områdena har drabbats av snömögel, så det finns mögelarter, svamparter som lever under snön och det trivs speciellt bra när det är mild vinter och det inte har blivit kelig och snön faller på marken och det är fuktigt och vått. Så det kan hända att det skulle kunna vara någon art snömögel som har trivts just på det här stället, brett ut sig, döda lingonriset. Jag kommer inte på någonting annat nu just än det här snömögel.
Ja. Det kräver väl ändå plusgrader där under snötäcket, så är det
ja,
på värmen.
Ja, men det är det ju också. Alltså under snön så är det ju 0 eller någon plusgrad. Men snömögel så trivs bra i temperaturer kring 0. Så den klarar av också någon minusgrad. Så att, men det är den förklaringen som jag nu har kommit på. Att det skulle kunna vara snömögel av någon art.
Den förklaringen bjuder vi på här i naturväktariet. Bra. Nu blinkar det på bägge linjerna, så nu ska jag ta emot första samtalet. Hallå, hallå, Roger Kjellman här. Nu är du med i naturväkteriet.
Ja, Peter Backman, Iskmo, hej.
Hej, hej.
Vi har en Iskmo-vandringsled som vi håller på att bygga. Den är 12 kilometer. Och
ja.
Där finns mycket fågelliv. Så
ja.
Vi har en salskrake där som en hane som har varit, visat sig där ganska mycket. Och nu, den verkade vara ensam och
ja.
Den är hänger ihop med ett knipespan också.
Ja, ja.
Att, varför är den ensam och varför håller den ihop med kniporna där?
Ja, Ola Österbacka har också skickat in den här frågan på posten.
Det är samma fråga som
det
frågan
om. Det är samma fråga, ja. Det här är en intressant observation. Salskraken är ju en art som häckar i norra och östra Finland, nordöstra Finland. Och den minst vanliga av våra skrakarter. Och hannen är ju otroligt vacker, en fågel som är färgad i vitt med lite svarta strimmor och sånt. Mycket elegant. Det finns dokumenterat att salskraken till och med kan para sig med knipa. Till exempel salskrakhannen med kniphona och de får då De får då skrakknipor som är sterila, men de kan få unga tillsammans. Så att salskraken och knipan, dels övervintrar de på samma ställen, dels så häckar de delvis på samma ställen, så att det är två arter som känner varandra bra. Och därför kan den här salskraken då hänga ihop med de här kniporna. Och han är helt enkelt utan en egen hona, alltså en salskrakhona, och har slagit följe då med knipor. Och helt omöjligt är det inte att den här salskraken har en hona där och att hon ruvar i någon bohåla redan.
Ja, det har jag nog sett salskraken där förut, men det är säkert 20-25 år sedan jag sett.
Ja. Och det är ju, för det mesta så är det ju genomflyttare i Österbotten, de här salskrakarna. De brukar komma sista veckan i april, brukar de dyka upp, och i år har de kommit lite tidigare. Och det här är då en helt enkelt som har slagit följe med de kniporna. Men det finns dokumenterat att salskraken kan häcka i Österbotten. Själv har jag fått salskraken att häcka i Majorsträsk i Malax genom att sätta upp då en knipholkare, där en av de här var då en liten knipholk som passar bra för salskraken, men som var för liten för knipan.
Ja, den är ganska liten den där kraken.
Ja. Har ni några knipholkar där i de här Iskmosunderna uppsatta?
Ja, här finns nog, jag ska säga, en 15-20 knipholkar.
Ja, vad fint. Ja.
Det är nog mycket knipor som häckar här, men
ja.
Men de brukar lyckas så bra med häckningen i alla fall. Men.
Ja, det skulle vara idé att sätta upp för salskrake. Det får vara då en trång knipholk med lite mindre ingångshål, ska vi säga 8 cm ingångshål. Så då finns det möjlighet att ni får också salskraken att häcka där i egen holk.
Ja, det ska vi.
Ja.
Vi ska satsa på till nästa år.
Ja, och som sagt, det är ju en fågel som man verkligen lägger märke till. Carl von Linné, han ansåg på sin tid att salskraken var den vackraste fågel vi har i Norden.
Ja.
Mm. Mm.
Ja, tack för det här.
Ja, tackar.
Tack ska du ha för ditt samtal.
Mm.
Ja, tack. Hej.
Man får skatta sig lycklig om man får bånga den.
Ja, visst. Ja.
Ska vi ta och lyssna till den också, eftersom det är så ovanlig. Här är det inte bara en, utan det är tre hannar som spelar för en hona. Det här är inspelat i England någon gång i mars något år.
Ja. Ganska så anspråkslösa leten om man jämför med annan fågelsång, men här finns de här typiska skrakletena. Vi har ju två andra skrakarter hos oss, och det är storskrake och småskrake. Ja.
Mm.
Och man märker nog på ljuden eller hör på ljuden att de är släkt med varandra.
Ja. Hör du, jag kollar upp hur den ser ut här på webben, och ja. Nu håller jag med Linné, den är väldigt fin.
Ja, otroligt vacker. Ja.
Som svart bovmask för ögonen.
Ja. En verklig skönhet.
Mm. Har vi följande samtal. Naturväkteriet här, hallå.
Ja, det var Karlsson Såke. Här, hej.
Hej.
Jag har en villa ut på Bergefjärlin här, Hedennan. Och nu måste jag fråga ut av Hans Östbacka att vi har mycket grannar här, och jag vill, har vi något fel för jag fällkottan eller kvistan av raka, men då har vi tre alar, så är Hedennan som är närmaste grannen, ja, 15-20 meter, och där fanns en skottkärro full med kotta som var urhackade denna.
Ja.
Vi har mycket hackspettar här i förra höstas. Det är de som har samlat ihop den.
Ja, det större hackspetten, vi har ju haft många större hackspettar i det här i Österbotten övervintrande. En stor del av dem har kommit österifrån på sådana långvarn från ryska skogar, och deras, alltså större hackspettens vinterföda är just granfrön. Och i år har vi ju haft bra med grankottar, och det är de här hackspettarna som plockar kotte efter kotte från de här granarna, och sen kilar de fast det då i någon springa.
Ja, alltså det är som det skulle vara en sån där, vad ska jag säga, två grova kvistar som lagar där, har vi fast dem. Och det finns på den här holman är ju bara 4 hektar eller någonting sånt.
Ja.
Det finns på en 5-6 ställ, men vi såg faktiskt i höstas till och med 4 hackspetta på en gång här, ja, på, ja, i närheten av tomten. Så nu är nog de som har gjort det, men de som har fallit ju grannan så är troligtvis att det har varit för tung för där kvistan brakar.
Ja, 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 ja.
Det är ju inte upphackat på hevinden som det är.
Nej, nej.
Nåja, då vet jag det, men då har jag en annan sak. Vi hittar någon avföring till denna.
Ja.
3-4 höga bredvid varandra. Jag undrar, ska det vara tjubben som är här?
Är nog tjubben eller mårdhunden, ja.
Ja, för att de var 4 riktigt ganska, ja, nära varandra. Och det var, ja, som en stor hund skulle ha varit där. Så är väl nog säkert, vi har nog sett tjubben, inte i åmen förut, ja, där vi sitter.
Mm.
Ja, no, men inte var en annan. Men något som är märkligt, vi har 5 knipholkar och inte en enda är bebyggd i år.
Jaha. Det finns ju den risken att där är mink eller mård. Som...
Ja, just. Ja. Men alltså, har vi flera år på hevis att jag ju plockar bort,
ja,
10-15 ägg varje år och ingen har fått, de har bara värpt och så har de stuckit i den.
Ja, det, tyvärr finns det sådana platser där det samlas många kniphonor och alla värper i holkarna och hullar och bullar och sen finns det ingen kniphona som varken vill eller orkar värpa, ruva ut de här äggen. Så
att, ja, jag sitter till och med olika storlekar på de äggen som finns i boet.
Ja.
Nå ja, vi säger bara att vi har en fin dag idag.
Ja. Ja,
trevlig vår, så att,
ja. Har du sångsvan där ute?
Ja, det finns nog.
Jag tyckte jag hörde sångsvanens, ja, lite där i bakgrunden.
Ja,
ja.
Och de har ökat mycket.
Ja.
Men då har vi de vitkinda gåsarna och de är på det viset. Man får gå nästan och sparka dem i röven innan de går i sjön då man går
upp.
För det är nog, men då så något som är bekymmersamt så. Vi hade nog bak på Holman kanske 300 skarvar igår.
Jaha. Mm.
Och det är roligt.
Ja, när de sprider sig de här skarvarna också.
Ja. Men de skulle ha bort fat i Seinajoki så kanske vi skulle få något tillstånd till
Jönån.
Så jag sköt om med det bra.
Ja, ha det bra.
Tack.
Hej.
No, hej. Tack, hej. Hör du Hans, på tal om skarvar, det var någon som sa något som, det gick liksom upp ett ljus för mig. De här skarvarna, kolonierna där de...
Ja.
Ödelägger holmar och kärl, vad man ska säga.
Mm.
Det blir ju helt kalt, växtligheten dör. Men sen då när de får lejdom så sticker det ju. Då är ju holmen helt övergödslad så den kommer att explodera sen,
ja,
och att blomstra upp.
Ja, det har ju gjorts undersökningar i Norden på sådana här holmar då som storskarvarna tar i besittning och sen överger. Och det, alltså floran blir ju en helt annan frodig flora och en otroligt rik skalbaggsfauna utvecklas på den här holmen också. Så att naturen dör ju inte, det är bara tillfälligt som den nuvarande växtligheten dör bort, men sen kommer det en ny växtlighet istället. Så att det är en tillfällig död.
Ja.
Ja.
Hur många säsonger står det ut med sig själva så att säga? Vad ska man räkna med på ett sådant normalt, litet eller stort?
Det är svårt att säga. En del kolonier som har varit kortvariga, 3 år till exempel på en holme, sen har de flyttat bort. Andra har varit 5 eller 10 år på en holme, så det verkar att det var helt individuellt. Sen havsörnarna har ju lärt sig att de här kolonierna är bra visthusbordar, så att på många ställen har ju havsörnen börjat komma till de här holmarna och dels så plockar de då fisk av storskarvarna och dels så tar de då ungar på boet, skarvungar från boen. Och,
ja,
och på sådana ställen där havsörnen har koncentrerat sig helt på de här skarvkolonierna, så där har skarvkolonin flyttat till något annat område. Så att det växlar det här från plats till plats.
Allt går i vågor.
Ja.
På tal om örnar hörde de det här som man har uppdagat på Åland, där någon har slängt rått kött nära vindkraftverk för att då locka dit örnar, är det teorin?
Ja, men det var en
det var en skröna?
Det var en skröna, ja. Det var en som hade satt ut det här inälvorna, men inte i det syftet.
Nej,
ja.
Det bara råkade sig.
Ja.
Så då kan vi avfärda den konspirationsteorin.
Ja.
063-200-200, det är numret i Naturväkteri. Och här blinkar det hejvilt. Folk har mycket observationer.
Ja.
Hejsan, nu är du med i sändningen. Hallå.
Ja, förmiddag från ett soligt och varmt Härkmare.
Ja, hej. Morgon.
Hej. Ja, jag undrar de pajorna, vad de hittar ut efter dikskanten och de hela tiden där och,
ja,
och hackar.
Ja, kajorna är ju allätare, så dels så plockar de ju frön, bland annat spannmål som kan ligga där längs med digeskanten, och sen fångar de skalbaggar, spindlar och plockar dagmaskar som är uppe på markytan.
Ja.
Så det är allt ätbart som de får tag i, så tar de.
Ja.
Mm.
Och så har de ju, eller lagar ju bo under sån där plåtar eller under taket och slipper dem. Fast det är lite bara så där en öppning där, men de slipper nog in.
Ja, det är nog, de tar nog sig in på många ställen. Ja. Bara öppningen är tillräckligt stor för dem. Det finns ju mycket kajor, och ser man livet ur kajornas ögon, synvinkel, så kan man konstatera att många kajor är bostadslösa. Alltså kajor är ju hålbyggare. De vill ha någon sorts hålighet att bo i. Och det betyder att kanske en tredjedel av de kajor som finns i ett område så är utan bostad, därför att det finns inte de håligheterna i tillräckligt stor utsträckning.
Ja.
Och då söker de sig in på alla ställen där de bara kan möjligtvis börja bygga, bo.
Ja, de hittar nog.
Ja.
Ja, tackar.
Ja. Tackar.
Bra då.
Ja,
tack, hej. Går kajor i holkar?
Kaja går i holkar. Jag har själv 3 kajpar i holkar på gården i Kalax. Så de använder gärna holkar.
Ja.
Jag skulle kunna sätta upp säkert 20 kajholkar och alla skulle bli bebodda, för att kajor så häckar ju gärna kolonier. Det är bara bohålan som de här försvarar med. Jag tycker att 3 kajpar räcker bra. Det är ju en vacker fågel och mycket intressant fågel också.
Så är det.
Ja.
Och de rör sig längs de här dikskanterna i sällskap med råkor och kråkor.
Ja.
Sina kusiner eller vad man ska säga.
Visst.
Kan de stå på sig då också och försvara sina holkar? Eller blir
varje vår så är det slagsmål hemma på gården mellan de här kajparen som äger holkarna och främmande kajpar som försöker ta över de här holkarna. Så det, och det är ju ett tydligt tecken på den här skriande bostadsbristen.
Just det. Vi ska ta, på tal om holkar, ska jag ta kolla upp Yles den här fågelholkskampanjen. 1 miljon holkar i målet ska ha registrerats fram till och med nästa vår någon gång.
Mm.
213 010 stycken har formellt registrerats på svenska.yle.fi natur eller på finska Yles motsvarande sida.
Mm.
Kouvola leder fortfarande 15 998 holkar.
Duktigt.
Där är det riktigt. Här är inte uträknat hur många holkar per invånare. Det skulle vara också intressant. Korsnäs bor, hörni, 318 holkar bara.
Ja.
Hittills, jag tror nästan det är minst i svenska Österbotten.
Mm.
Kan se Nykabi 651, Pedersöre 710. No, vi ska börja ha någon jämförelse av tävlan.
Nej, man kan bara konstatera att varje holk som lagas och sätts upp så i trädgården eller ute i naturen så kommer till nytta.
Mm. Och det talas det om knipholkar här.
Ja.
Vi har våra holkexperter också, Rolf och Åke, och de konstaterar att det är de här skogsfågel- och sjöfågelholkarna som folk kanske inte tänker så mycket på, utan det här där man vill ha en liten mesholk på sin egen gårdsplan.
Ja, och den har ju sin betydelse förstås för de här lokala mesarna och flugsnapparna som kommer med, men just med tanke på knip och storskrake så behövs det ju de här stora holkarna, men det kräver betydligt mer arbete och de är tunga att släpa omkring i naturen, men det är en trevlig sysselsättning nog som man kan pyssla med under vintern och sätta upp dem i god tid, till exempel då det är skidför eller snöskoter för.
Mm. Ja, då ska vi se. Jo, det blinkar på linjerna. Följande samtal. Hejsan, nu är du med i Naturväkteriet.
Ja, hejsan.
Ja, hej.
Det här är Kai Bussi från Järby.
Ja, mm.
Jag ringade och ni pratade just för en stund sedan om att det finns inte något sjöfåglarna mer inte. Och jag ville kommentera det där, och Hestbacka sa att det är minken och mårdhunden, men
Mink och mård går in i holka nog.
Ja, men faktum är att det som har tagit livet av 2 fågelungarna, så det måset, eller truten.
Trutarna tar en del, ja det gör de, ja.
Och sen... Nej, de tar alla.
Ja.
Jag har observerat det nog så många år, så att det verkligen så att trutarna tar kullen genast den kommer på vattnet.
Ja. Mm.
De tar 10 stycken på en natt, så är de borta.
Ja, ja.
Och det här har de gjort nu i många år hos oss.
Mm.
Och vi har inte en enda fågel i våra holkar.
Ah, ja, det har gått så dåligt.
Mm. Jo, och det finns inte en fågel i sommaren eller som sitter på vattnet framför stugan och söker någon holk. Det var helt dött.
Ja, det är gråtrut och halstrut som jagar där då.
Ja, och nu har de flyttat in i kärgården. De har ju sina bon och in i kärgården. Tidigare var det långt ute.
Ja.
Och nu sitter de precis bara på en sten nedanför holkarna, och så fort det kommer en unge simmande så är den i munnen på truten.
Precis, ja. Mm.
Och det här är mycket allvarligt.
Mm.
Jag tycker att ni måste se faktum som det är, och ni måste börja göra någonting åt det här problemet.
Mm.
Så vår kärgård har förändrats.
Jo, givetvis har den gjort det.
Och det här är inte en kärgård vi vill ha.
Och trutarna har lärt sig mer och mer det nya förutsättet att plocka åt sig sjöfågelungar. Så att det här...
Men de har hållit på med det här nu i 10 år.
Mm.
Och det har gjort att inte en enda ungfågel har vuxit upp där runt vår stuga.
Ja. Mm.
Och de här gamla har dött bort.
Ja.
Och då de gamla finns inte, så kommer inte någon i holkarna.
Mm.
Så att det här är det som har skett. Och det här vet vi som har levt i havet och i jaktdagen under många år.
Mm.
Är det här, Hans, är det här liksom generellt att truten som art har blivit smartare och oräddare, eller? Eller lokala variationer då?
Det finns förstås lokala variationer, men överlag så kommer... Alltså havstrutarna har ju alla tider plockat fågelungar, till och med halvvuxna fåglar. Och för den är ju en jägare av klass, den här havstruten. Sen är det ju gråtruten som då har spridit sig mer, men havstruten har också blivit vanligare. Så gråtruten har ju också i större utsträckning börjat plocka de här ungarna. Och de lär ju sig av varandra att jag har att här lönade sig att plocka sjöfågelungar. Så att det är ett fenomen som är relativt modernt. Det har alltid förekommit, men det har ökat. Och på sådana områden där det finns mera truta, så där blir ju trycket mot de här sjöfågelkullarna oerhört stort.
Ja.
Ja.
Ja, det är ju det att trustammen har ju ökat så oerhört mycket nu.
Ja.
De sitter ju på alla stenar och inre kärgården.
Ja, det finns mycket trut i vissa områden. Det är alldeles klart.
Och det här har ju inte förekommit tidigare. Men jag tycker att det är viktigt att ni ser sakerna som de är och pratar om verkligheten.
Ja, det gör vi gärna.
Okej, och så hoppas jag att... Vi sitter och funderar på några åtgärder som ska göras så att vi får vår levande kärgård tillbaka.
Ja.
Tack ska du ha.
Tack ska du ha. Hej. Ja, vad ska man göra åt sånt här? Alltså, är det några naturliga fiender som har försvunnit och som gör att truten har blivit mer morsk och plockat för sig?
Nej, överlag så kan man säga att trutarna hör till de här vinnarna bland fåglarna. Det är arter som havstrut och gråtrut. Siltruten är ju specialiserad på fisk och lever för det mesta på fisk.
Mm.
Men havstrut och gråtrut, så det är ju mångätare. De äter allt som de kommer åt, både framförallt då fisk och fågelunga, men också växtföda. Och när det blir många på ett område och det inte finns skydd för de här sjöfågelkullarna, så då det här blir det ju förstås ganska snabbt uppätna, de här sjöfågelkullarna. Men på sådana områden där det finns skyddande strandvegetation längs med de här stränderna och till exempel små sjöar och glosjöar och sådant, så där har jag nog själv fått bra med knipor på vingarna, alltså knipkullar som har klarat sig, och storskrakor på vissa områden. Så att det växlar från område till område, men det är klart, när det finns mycket trut så blir de flesta sjöfågelungar uppätna.
Ja. Är det här någon balans som kommer att liksom tippa över styr någon vacker, att nu finns det för många trutar och de äter upp alla, och sen drabbas truten då av sin egen ja, det, konsumtion?
Trutarna är förstås mångsysslade, så de klarar sig bra på det sättet, och det är ju stora och kraftiga fåglar också, och drar nytta förstås av den avfallshantering som människan har bedrivit tidigare och som bedrivs fortfarande ute på havet, när man fiskar och trålar fisk och sådant. Så allt avfall som de får tag i så använder de ju. Mm. Det är en art som är framgångsrik, och precis som vissa arter som är framgångsrika, det är storskarven, vitkindade gäss, grå gäss, vissa stora arter som klarar sig utmärkt. Sen kan man ju alltid diskutera då att hur ska vi göra någonting åt det, och i så fall vad vi ska göra, och hur den sjöfågelstam vill vi ha och sånt.
Ja, så är det. Nåja, vi ska inte försaka e-posten här, radiovega.osterbotten@yle.fi. Ola Österbacka, han hade skickat in ett mejl om salskraken, men det blev ju besvarat.
Den blev besvarat, ja.
Han kontrade med att skriva in om en observation av svartvit flugsmnappare. Ah. En sån har jag sett och hört i Iskmo den 1 maj och också senare. Ja. Det var tydligen en ensam hane som undersökte holkar.
Ja.
Mm. Lite sång hördes också där.
Ja, vad trevligt.
Kommer den att vräka blåmesarna?
Ja. Mm.
Och så vidare. Annat, här har kommit in, vi ska se, vi tar de här äppelträdena.
Ja.
Heli Johansson har upptäckt skador på ett av sina unga äppelträd. 2 meters höjd. På 2 meters höjd har trädet flisats upp och bara på ett ställe runt stammen.
Mm. Ja, det här är nog, det ser ut på bild som det skulle vara spillkråkan som det här har huggit sig in. Möjligtvis en mycket tuff större hackspett som har lyckats hugga upp den här barken. Och där har funnits någonting, några insekter eller puppor under barken eller i barkspringorna. Och det ser ju ganska tufft ut det där, om man får se om äppelträdet klarar sig. Ett sätt förstås är ju att låta det här vara helt som det är, så att trädet själv skapar något skyddande skikt, eller så det, alltså på vissa ställen kommer ju trävirket att torka. Men sen finns det förstås skyddande vax som man kan sätta på, men där är det säkert bra om Helle vänder sig till någon trädgårdsmästare eller plantgård för att få då närmare det här en råd hur hon ska skydda det här äppelträdet.
Ja. Hör du, på tal om spettar och spillkråkor, jag har varit med där holktalkot och hängt upp några holkar, och så ja. var det förra veckan eller 2 veckor sedan, så var det en hackspett där, jag ska inte säga hur stor den var, så men det var trummad på några av de här holkarna. Den gav upp ganska snart. Det var först vid en holk och sen får den till nästa. Mm. Den hade väl tänkt hacka större hål för att ha förråd eller?
Nej, jag tror att den helt enkelt använde holken som resonansbotten för sin trumning.
Just det.
Ja, det finns många hackspettar som gör det nu på våren. Använder gärna, ja, till exempel spillkråkar som kan trumma mot det här skrakholk eller en knipholksvägg, och speciellt när det är torrt och hårt virke så blir det en otroligt bra resonans, så det är nog mera det som det är ute efter nu den här tiden.
Sen, var det för att signalera då att det här är mitt revir?
Ja, det är ju deras revirrop och revirmärken, och dessutom både hannen och honan trummar, och dessutom håller de kontakt med varandra och bildar par då, bland annat via trumningen.
Ja. Mm, sådant.
Mm.
Trummelum. Här trummade på telefonen också. Bägge linjerna blinkar gult. Naturväkteriet här. Hej. Nu får du ta några steg från radion. Vi har rundgång.
Det var Johan Nylund här från Kaskröns här.
Hej. Ja, hej.
Hörde, vi har 2 knipholkar bredvid varandra.
Ja.
Och i den här ena holken så har vi 8 skrakägg,
ja,
ljusa. Och dessutom två gröna, blågröna ägg i samma holk.
Ja.
Och förut har jag ringt till dig om det där samma problemet, och då sa du att jag skulle ha en holk till och flyttade dem dit, och det gjorde vi. Men de där gröna äggen, så de blev inga mera, och ingen ruvade dem, utan de lämnade bara där och så bortåt. Men det där skrakäggen, så de utvecklade nog så blev det ungar och alltihop och frid och fröjd.
Ja.
Så jag vet inte varför de klottar på och lägger i varandras holkar.
Ja, när det finns de här gröna äggen, så är ju knipornas ägg. Och det finns ju bland kniporna speciellt, så finns det en viss procent av de honorna som av någon anledning inte erövrar en egen holk, lägger full kull och ruvar, utan de värper i andra honors holkar ett eller två ägg och sprider på det sättet då sina ägg lite här och var. Och så det är nog ett naturligt beteende som finns hos en del kniphonor.
Ja. No, inte kan vi göra några stora saker om det nu, utan jag flyttar över dem igen som jag gjorde förr en gång till den andra och ser vad jag utvecklar sig till.
Ja. Finns det någon knipägg i den andra holken färdigt?
Nej, den är tom, den andra holken.
Ja, just det. Då blir det ingenting av de här knipäggen om du flyttar dit dem. Så, och det är ju ingen vits heller att kläcka ut knipungarna under skraken, för de har ju helt olika beteenden, de här fåglarna.
Ja. Men hörde, om jag ska lämna kvar de knipäggen där i skrakholken vart det leder?
Ja, då du kan göra det, så det finns ju stora chanser att de kläcks, och i så fall måste de klara sig själva, de här knipungarna. Finns det skyddande växtlighet längs med stranden, så klarar de sig.
Ja, vi ska prova.
Bra.
Okej, tackar.
Hej.
Tack, hej. Och vi tar raskt följande samtal. Naturväktariet här, hej.
No, hejsan, här är Anita från Nämpnäs.
Ja, hej.
Här på skären.
Ja.
Hörde, jag var så här igår, det där, en massa örnar, alltså det var säkert en 20 örnar.
Oj.
Jag var här på Börsare alltså och det där.
Ja.
I Nämpnäs och de hade, antagligen var det Gårfjärden.
Ja.
Eller det här, ja, Gårfjärden heter det väl. Där det är någon sån här lite liksom låglänt vatten.
Mm. Ja.
Och först såg jag liksom några örnar under 10, men sen liksom började det bara lyfta därifrån liksom skogskanten ner på upplösen vägen, och nästan liksom åker och sånt här ner mot det där vattnet.
Ja.
Man ser inte det vattnet. Mm. Det var säkert 20 örnar alltså som flög omkring.
Ja.
Är det någon fiskar som leker eller vad?
Ja, det är nog fiskleken som lockar de här örnarna till sig, och det är ju lätt fångade byten, de här fiskarna, när de går på grunt vatten och leker.
Ja. Vet du vad det är för fisk som leker?
Nej, det är nog gädda, abborre och mört.
Just,
ja. De här klassiska vårlekande fjällfiskarna.
Just. Ja, för det var ganska präktig syn. Jag räknade liksom, jag trodde inte jag först ögonen att hur många, 10, och sen blev det 15.
Ja.
Sen kunde jag inte räkna dem mera.
Otroligt. Mm.
Ja, de flög upp och ner där hela tiden.
Ja.
Där, de landade och kom upp igen och sånt här.
Ja, det är ju... Ungfåglar som inte häckar än och som då samlas på sådana här givande fiskeplatser.
Ja. För först undrade jag vad det var, men sen senare kom jag på liksom, när jag var till fisken, så pratade vi om det.
Ja.
Kom på att, men det måste ju vara lekande fisk.
Ja.
Sen var jag dit i Rödhällan också, som är där nära.
Ja.
Den där fiskestugan, där finns ju den där bäcken där det också finns fisk. Så där såg jag bara gädda nu som lekte.
Ja.
Började det vara slut på leken eller det där? Är det, för jag har någon gång varit dit tidigare, då hade det varit både abborre och bara lite gädda. Men nu var det bara några, eller liksom större gäddor. Precis så här hyggliga.
Ja, 40, de här stora gäddorna, så man kan säga att de största gäddorna så kommer senare, därför att de mognar senare och kommer från djupare vatten. Och det där är ett ställe där gäddan går upp relativt sent, men när abborren kommer, och abborren har ju stigit i de här bäckarna i Närpes livligt, så då har ju det har kommit tidigare normalt, eftersom vi har en tidigare vår. Och när de här stimmerna har kommit och gått, så då är det färdigt med abborren, och medan då gäddan har en längre, vandrar upp i de här bäckarna under en längre tid.
Just.
Men den stora majoriteten med gäddor har säkert redan varit där i bäcken.
Ja, för det var ingen liksom, ska vi säga, rusning. Men
nej. Utan det är de här enstaka kvar då. Sen är det ju det också att när fisken har lekt uppe i de här sjöarna, de simmar då längs med bäcken, så när de har lekt färdigt så simmar de ju ner för bäcken också.
Ja.
De stannar ju inte kvar på lekplatsen, utan de kan simma samma vecka som leken är förbi, så simmar de ner då för bäcken, och då kan man se både gädda och abborre som i bäcken.
Ja, precis. Ja, det är ganska präktigt att se det där.
Ja.
Det är inte så ofta man råkar just vara på rätt plats, så att säga.
Ja, normalt så är vi ju människor vana att se fisken som det här bytesdjur, och vi fångar den och dödar den och rensar den. Men just i de här bäckarna som vi annars är fredade från fiske, så där kan man ju se då fisken på ett naturligt sätt.
Ja, det är fina upplevelser det där.
Ja.
Mm. Ja. Fint. Tack ska ni ha.
Ja, tack.
Hej. Nu ska vi ta och titta på e-posten igen. Här är väl, hittills är det sista spörsmålet längs via e-posten radiovega.ostabotten@yle.fi. Du hinner ännu med, vi har 6 minuter på oss lite drygt. Det är Tom Mattsson som har varit i Rom.
Ja.
Lyckans ost. Och där såg han tornseglare cirkla runt hotellet på kvällarna.
Ja.
Det var här i slutet av april.
Mm.
Är det många samma fåglar som finns sen här i Vikinga i Vasa varje sommar? Eller? Hur långt flyttar tornseglarna?
Ja, de flyttar ju till Medelhavsområdet och Afrika, tropiska Afrika. Det kan vara en del av våra fåglar, men jag tror att det är ju plusgrader där och bra för dem under hela året, så att de stannar det här. Och sen när blir det dålig väderlek så drar de ju snabbt iväg till Afrika. Tornseglarna är ju otroliga flygare. Så jag tror inte att det är våra tornseglare som är där, utan det är nog mera lokala bestånd som är där. Sen finns det ju 3 olika arter med seglarfåglar i Rom. Och den ena är ju tornseglare, och det är den allmänna. Sen finns det blektornseglare som också finns i Italien, och alpseglare som också finns i Italien. Så här finns det 3 arter att välja mellan. Förmodligen så är det då vanligt tornseglare, men det kan vara någon av de här 2 andra arterna. Men jag tror inte att det är våra, utan våra drar nog ända ner till tropiska Afrika.
Ja. Men hör du, på tal om det, när var det som tornseglaren bytte namn, eller som vi bytte namn på den, för den kallade sig tornsvala, även om den inte är en svala?
Ja, det är 10-tal år sedan kanske, ungefär 10-15 år sedan.
Men det felaktiga namnet lever väl kvar ännu i folkmun?
Ja, det är ju klart, det har man sagt tornsvala i hela sitt liv, så nu är det ju svårt att byta till tornseglare sedan. Och på ett sätt så är det ju, förlorar man ju lite av kulturarvet när man byter det här namn på en fågel.
Ja. Jag kollat på finska, så heter den terva pääsky, så det är kärsvala.
Ja, den har inte, där har man inte bytt till det här tornseglare, utan den får ha sitt gamla namn. Och det finns ju andra fåglar som har ett missvisande namn, tänk på spillkråka. Det är ju inte en kråka, det är ju en hackspett, men ingen skulle säga spillhackspett, utan det får fortfarande heta spillkråka. Det finns många andra exempel man skulle kunna nämna också. Så att, men systematikerna vill ha ordning på det här fågelvärlden också, och namnen.
Så är det. I geografin har vi Nordvästindien, inte alls nära Indien.
Ja.
Knappa 4 minuter och 1 eller 2 samtal hinner vi med ännu. Här har vi någon på tråden. Hej, du är med i Naturväkteriet.
Lind från Terjer, hej.
Ja, hej.
Du frågar ett svartvitt flugstam.
Ja.
Och vi har på, borde ha varit, de kom all 3 på 1 maj, och vi har 3 holkar som det.
Ser du bara?
Som är beboen.
Ja.
Och så har vi koltrastar som har varit hela vintern här, och det är 3 par som håller på här.
Ja.
Så här är en sak som ni frågar.
Ja, jag har själv inte sett eller hört svartvitt flugsnappar ännu, fast fast jag borde ha gjort det, men att dels så har svartvin flugsnappare minskat del i Finland och sen kanske flyttningen har bromsats upp av någonting, fast man tycker att den här värmen ska hämta med dem i stora mängder, så att därför efterlyste vi då uppgifter om eller observationer på svartvitt flugsnappare. Så nu vet vi att åtminstone till iskmåterier så har den svartvita kommit.
Jo. Annars en sak kan jag fråga, alltså att det, igår kväll satt vi och såg på det var jag på, vi har holkar här och kring huset.
Ja.
Och så var det en som hon som blev, om jag får säga, rädd våldtagen.
Ja.
Här var sån vild mat, så jag tänkte nog, jag sa till frun att kanske jag tar livet av det hona, men
ja.
Men till slut så for det, men här var nog så våldsam, så här var nog ungefär som då en hög anfallare.
Ja, en del hanna så kokar över av vårens hormoner.
Ja, här var nog, ja, han sitt så vilt för.
Ja, precis.
Ja,
inte sa du vilken art det var? Vilken fågel?
Svartvit flugsnappare.
Ja, men är du säker på att det var han och hona?
Ja, då är det. Hannen har ju fin färgen och honan har ju lite mer mörkare färg.
Ja,
brun.
Mera brun färg, och det finns en del hannar som är brunfärgade också, så att men det kan hända att det helt enkelt var en överhettad svartvit flugsnappehanne som våldtog första bästa hona han såg, så att sånt förekommer i naturen.
Ja.
Mm.
Okej, nu vet jag en annan.
Ja. Tackar.
Tack
för programmet.
Ja.
Tack för att du ringde.
Hej.